Vad roligt att du vill bli tandläkare. Nu har du pluggat mat i 5 år. Vad ska du göra nu? Det första citatet kom från en vän som jag efter studenten exalterat berättade för att jag skulle läsa dietistprogrammet. Det andra citatet är en släktings uttalande efter att jag läst klart dietistprogrammet och även tagit en masterexamen i folkhälsa. En vanlig känsla som dietist är att många har en idé om vad vi gör och vad vi har för kompetens, men väldigt lite faktisk kunskap om vårt arbete. Och något som jag kan svära på att minst en dietist om dagen får höra är kommentarer som: nu får vi gömma godiset, dietisten kommer. Och dietister äter väl inte fika. Fördomarna om dietister är många. Vi följer Livsmedelsverkets kostråd slaviskt. Äter aldrig godis, snacks, fikabröd eller dricker läsk. Vi är margarinets riddare i blank rustning och läxar upp dig om du äter socker. Så nu kommer ett stort avslöjande. Vi är också människor. Vi har en godisskål i fikarummet och kanske uppskattar fika ännu mer än andra. Så vi kan väl lägga de gamla fördomarna bakom oss och bjuda fler dietister på godis och fika. Tack! En snabb googling visar att det på sjukhuset finns 1450 läkare, 2650 sjuksköterskor och barnmorskor, 1970 undersköterskor och skötare och 310 biomedicinska analytiker. Dietister. Totalt finns cirka 25 heltidstjänster på hela sjukhuset, det vill säga både på barn- och vuxensidan. Vi utgör mindre än 0,05% av personalen på akademiska och är därmed en profession i stark minoritet. Med betoning på stark, eftersom den här lilla skaran bevakar en av vårdens viktigaste kvalitetsfrågor, nutritionen. Jag skulle vilja påstå att dietister är som Batman. Vi arbetar i skuggorna. Skuggorna av de större professionerna och framförallt i skymundan från många av de som bestämmer. Nu kanske jag raljerar lite, men jag undrar när allmänheten och de som sitter på makten ska börja prata om oss minoritetsprofessioner på riktigt. Det är tur att de flesta dietisterna inte är rädda att ta plats och driva frågan om nutrition framåt, både på sjukhuset och i regionen. Vad gör egentligen en dietist? Jag ska vara ärlig och bekänna att jag inte heller visste det när jag sökte till dietistprogrammet för 13 år sedan. Jag hade en bild av att jag i framtiden skulle arbeta med att hjälpa folk gå ner i vikt och nå sina mål för en bättre hälsa. Alltså en friskvårdsbetonad inriktning. Vid min första kontakt med en yrkesverksam dietist, en skoluppgift under programmets första termin, berättade jag om min vision och fick till svar: då har du valt fel program. Det var såklart nedslående när jag, då 19 år gammal, fortfarande var exalterad över mitt val av utbildning. Ju längre in på utbildningen jag kom, desto mer gick det upp för mig vad det faktiskt innebar att arbeta som dietist. Det finns många inriktningar, men friskvård är inte den primära inriktningen, utan hälso- och sjukvård är den bransch där flest dietister är yrkesverksamma. Det tog ett tag att smälta det, och när jag var färdig med utbildningen kände jag mig inte redo att ge mig in i sjukvården, varför jag bestämde mig för att fortsätta plugga. Efter 2 år på masterprogrammet i folkhälsa blev det till slut dags att söka jobb. Och då tänkte jag att primärvården var rätt nivå för mig. Det kändes läskigt med slutenvård eftersom jag inte alls var bekant med sjukhusmiljön. Jag tänkte att slutenvård vill jag absolut inte jobba med. Jag hade ju hela tiden varit inställd på friskvård. Jag började arbeta inom hemsjukvården i Norrtälje och insåg att primärvård inte innebar mindre sjuka patienter utan väldigt sjuka patienter fast i hemmiljö. Efter knappt 1 år av 4 timmar pendling varje dag stod jag inte ut längre och sökte mig till ett vikariat på ett av Sveriges största sjukhus. Det var skrämmande, men den 20 minuter långa cykelvägen skulle i alla fall väga upp för om jag inte trivdes med arbetet. Så här i efterhand vet jag att jag inte kunde haft mer fel. Nu har jag arbetat på Akademiska sjukhuset i 6 år och har inga planer på att röra på mig under den närmaste tiden. Från att ha varit en osäker vikarie har jag arbetat mig igenom gastro, geriatrik, njurmedicin, neuro, kirurgi, gyn, hud, internmedicin och reumatologi. Det är inget ovanligt att man som ny dietist hoppar runt inom olika områden, samtidigt som vi förväntas vara specialister inom vart och ett av de områdena. Internmedicin och reumatologi har sedan 2018 varit mina huvudområden tillsammans med arbete på vårdkvalitetsenheten. Men sedan juni 2022 är jag också biträdande avdelningschef för dietistmottagningen och de dietister som arbetar inom vuxensomatiken. Men återigen, vad gör egentligen en dietist? Jag kan berätta ingående om vad man gör som dietist inom internmedicin och reumatologi. Inom slutenvården uppmärksammar oftast vårdpersonalen om en patient har behov av att träffa en dietist. Det vanligaste är att patienten har svårt att få i sig tillräckligt med energi och näring och behöver råd för att öka intaget genom kosten och med stöd av kosttillägg. Sen har vi de som inte kan öka sitt intag genom att äta och därför behöver stöd intravenöst eller via sond. Nasogastriska sonder, alltså en slang som går från näsan till magsäcken, är ett alldeles för outnyttjat verktyg på vårdavdelningarna och vi skulle kunna spara mycket pengar genom att välja att sätta en sond att ge näring i istället för att ge näringsdropp. Men ofta väljer man droppet för att det är enklare, dels eftersom patienten oftast redan har en intravenös infart, dels för att man anser att själva sättningen av sonden är ett invasivt ingrepp, men också för att en patient inte tas emot av kommunen med en nasogastrisk sond och därför inte kan lämna sjukhuset. Den debatten finns det tyvärr inte utrymme för inom ramen för det här pratet, men det är verkligen något som skulle behöva ändras för att underlätta utskrivningsprocessen för patienter med nutritionsproblem. Oavsett om det gäller sondmatning eller näringsdropp, alltså enteral eller parenteral nutrition, så finns det ingen annan profession på sjukhuset som har större kunskap kring de här lösningarna än dietister. Genom att låta en dietist ordinera nutritionsbehandlingen ökar chansen att patienten får rätt nutrition från början. Man kan förebygga komplikationer och undvika eller minimera otillräcklig tillförsel. Det är sjukt effektivt. De allra klurigaste patienterna är de som är gravt undernärda. Det vill säga de som har ätit väldigt lite eller ingenting i minst 5 dagar och eller har ett BMI under 15, där normalspannet är 18-25. Här skulle man spontant bara vilja att patienten fick äta så mycket den orkar så fort som möjligt, men det skulle innebära livsfara. Patienten kan då drabbas av refeeding syndrome, som förenklat innebär att tillförsel av energi sätter igång metabolismen utan att det finns tillräckligt med bränsle för det. Det orsakar elektrolytrubbningar och kan ge milda eller allvarliga och ibland dödliga symptom. För att undvika refeeding krävs en noggrant övervakad upptrappning av energiintaget och utvecklingen av elektrolyter för att eventuellt kunna tillföra extra. Det här är ett akut tillstånd där vi som dietister följer upp prover och intag dagligen tills vi kan bedöma att faran är över. I öppenvården finns också svårt undernärda patienter. Och där är förloppet längre, men vi kan också verkligen se nyttan med nutritionsbehandlingen för varje enskild patient. En patient med sondmat, som jag har följt länge, kom till mig med ett BMI på 15 och ett energibehov långt över vad man kunde förvänta sig utifrån vikten. Patienten hade länge haft svårt att svälja och till slut fått en PEG, alltså en knapp på magen för att få sondmat. Det var en blyg och tystlåten patient vid första kontakten. Vi startade upp sondmaten och arbetade kontinuerligt med en hög energi- och proteintillförsel. Efter 2 år hade vi nått målet som var viktuppgång till BMI 18. Det var då en patient som utstrålade livskraft och glädje på ett helt annat sätt än vid första kontakten. Sen finns det en helt annan grupp av patienter som har behov av information och hjälp att sålla i alla rön om kost som florerar idag. En av de vanligaste frågorna jag tycker att jag får som dietist är: vad ska man egentligen äta? Men också i kombination med: vad ska jag inte äta? Det finns mycket forskning bakom de generella kostråd som förmedlas av Livsmedelsverket. Och för de flesta är det också det bästa sättet att beskriva vad som är hälsosam mat för en individ. Den största insatsen jag som dietist gör i de frågorna är egentligen att slå hål på myter och förklara varför olika påståenden får så stort genomslag. Så mitt tips till dig som lyssnar, i hopp om att få revolutionerande kostråd: kika in på Livsmedelsverkets hemsida så kan du läsa vad den samlade forskningen kommer fram till och vad som är bra mat för dig. Det finns så mycket forskning om nutritionens betydelse vid olika sjukdomstillstånd, och det orkar jag faktiskt inte prata om. Jag tror att alla vet, eller åtminstone kan föreställa sig, hur viktigt det är att få i sig tillräckligt med energi och näring, oavsett om man är frisk eller sjuk. Men det kan ligga mycket arbete bakom att faktiskt nå tillräckligt eller ens acceptabelt intag. Det går absolut inte per automatik för att man informerar patienten om fördelarna. En stor del i vårt yrke består av kommunikation både med patienter och annan vårdpersonal. Att arbeta i team är en förutsättning för att nutritionsbehandlingen ska bli bra och för att patienten ska kunna tillgodose sina behov. På dietistmottagningen arbetar vi med patienter som är i risk för undernäring eller har en etablerad och ibland svår undernäring. Vi utreder intag och provsvar och bildar oss en uppfattning om deras nutritionsstatus. Ofta är det patienter med låg vikt, lågt BMI och låga värden av en eller flera av B12, folat, D-vitamin, kalcium, A-vitamin, E-vitamin, natrium, kalium, fosfat och magnesium. I många fall kan vi behandla patienten med vanlig mat, vilket alltid är första steget. Vi hjälper patienten att göra maten mer energi- och näringsrik med råd som att lägga extra pålägg på smörgåsen, äta extra mycket sås, berika med rapsolja och byta ut vatten till mjölk som måltidsdryck. Steg 2 är att komplettera med näringsdryck. Och steg 3 och 4 innefattar sondnäring och näringsdropp, eller TPN som de flesta säger. Ser vi till att alla patienter får det de behöver vad gäller energi, protein, vitaminer och mineraler, så lägger vi grunden för att den medicinska behandlingen blir så framgångsrik som den kan bli. Och vi behöver arbeta tillsammans för att lägga den här grunden. Som dietist är man beroende av att flera professioner bidrar med sin expertis. På golvet behövs ett team av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, måltidspersonal, apotekare och receptarier. Tyvärr har vi inte förutsättningar för att jobba teambaserat inom så många områden. Mycket beroende på att det inte finns ekonomi för att bemanna upp med tillräckligt många dietister. Där kommer den strategiska delen av vårt arbete in. Vi försöker synliggöra vilken otrolig nytta rätt nutritionsbehandling kan göra, både för patienten men också för ekonomin. För patienten ökar chanserna för återhämtning och kan minska antalet vårddygn. En besparing i lidande för patienten och cirka 10 000 kronor per vårddygn. Jag vill sedan ett exempel på en patient som täcker sitt energibehov på 2000 kalorier med antingen mat, sondmat eller TPN, så får vi vitt skilda summor. En dags mat på sjukhuset kostar grovt uppskattat 300 kronor. Behöver man komplettera med näringsdryck får man lägga till 27-45 kronor. En dag sondmat kostar mellan 40 till 100 kronor. Och slutligen kostar en påse näringsdropp med ungefär 2000 kalorier cirka 1000 kronor. Exklusive vitamin- och mineraltillsatser. Så att använda dietistens kompetens på rätt sätt kan spara mycket pengar. Jag hoppas att mitt prat lämnar dig med något att fundera på. Om det så är kostråd, ekonomi eller något annat. Oavsett så vill jag tacka för att du tagit dig tid att lyssna. Och om du tyckte att det var intressant, förmedla något av det jag sagt vidare. För det behövs att fler lyfter våra frågor och vi behöver arbeta tillsammans för en bättre nutritionsvård. Inte bara på sjukhuset, men i hela regionen. För att citera en meriterad holländsk dietist: "You must feed the patient."